Ja, Miriam, du sa att jag ska förkunna Guds ord. Ni kan väl be att jag gör det så att det här jag säger inte är bara mänskliga tankar. Ämnet för dagens predikan är att nå ut. Och innan jag börjar så tänkte jag göra en liten innehållsdeklaration i predikan. Vi kan ta den bilden om en liten stund. Eller snarare innehållsförteckning snarare. För det första så är det så här att jag predikar mycket för mig, till mig själv tror jag här. Det här är ett ämne som jag inte känner att jag är speciellt bra på i mitt eget liv. Därför känner jag att jag talar mycket till mig själv. Sen är det så här att nå ut har ju en tendens att bli väldigt tungt för oss. Och vi får oftast dåligt samvete när man pratar om det. För man tänker så här att det här är någonting som jag som person borde vara riktigt, riktigt bra på, men jag är inte det. Och så tänker man att vara riktigt, riktigt bra på att nå ut är en sån här, en som är ute på stan på kvällarna och predikar Guds ord för folkmassorna och för människor med sin övertygande argumentation från minus till verkligen till superkristna. Och så är det ju inte. Alltså om vi har den attityden så klart att förstår man att det blir tungt. Jag ska försöka presentera ett sätt att nå ut som egentligen är mer baserat på våra gåvor, som inte ska vara så där jättetungt och ger dåligt samvete. För det andra innehållsförteckningen så är det så här att det jag säger, det är det mesta, eller i princip allting, det är någonting, det är sånt som jag har läst och hört, så ni behöver inte vara oroliga för att jag hittar på någonting konstigt så. Och vill ni ha källor efteråt så kan ni få det av mig. Och det jag gör är att jag tar och ställer samman och strukturerar ihop massor med information här. Och sen för det tredje, och det så vänder jag mig i princip nästan bara till dig som redan tror på Jesus. Men jag hoppas att jag säger ändå på något sätt passar alla. Så. Bra, det var innehållsförteckningen. Då kör vi igång, men innan vi kör igång tänkte jag att vi skulle be tillsammans bara. Kära Jesus, jag vill tacka dig för att vi får komma hit idag, Jesus. Och jag ber dig att den här gudstjänsten vi är på just nu, att den får verka i våra hjärtan. Att den får verka bland oss. Och den får verka utåt också sen, Jesus. Att vi som kristna i den heliga andes kraft går ut och får se människor bli omvända. Och Jesus, jag vet att det går inte på en dag. Men Jesus, låt det här ta en process som tar många som tar tid, men vi vänder på att se människor komma till tro genom oss. Vi ber att du är med resten av gudstjänsten nu i Jesu namn. Amen. Då så Claes, du kan ta upp bilden. Jag tänker att vi ska ha ett antal frågeställningar och de frågeställningarna kommer jag sen försöka svara på väldigt kortfattat. Först så tänker jag prata om hur växer församlingen. Därefter så frågar vi, vad är vår kallelse? Och sen är frågan, är det viktigt att nå ut? Och sen frågan är, vem är kallad till att nå ut? Och sen lite mer hur, och först lite teoretiskt, övergripande hur vi kan nå ut. Och sen så har jag lite praktiska råd och tips, hur man kan nå ut som person, som hemgrupp och sen övergripande som församling. Är ni med på det? Då kör vi igång. Första frågan, hur växer församlingen? En församling kan växa på tre sätt. Och det första sättet, det så kallade naturliga sättet, det är att barn föds i församlingen. Människor föds och de växer upp och kommer till tro. Det är naturligt och det är väldigt vanligt. Det andra sättet, det är att människor flyttar in till en församling. För att församlingen har liksom, de känner sig kallade till församlingen eller att det är bra budskap. Och det är också fullkomligt naturligt. Människor rör på sig och det är omflyttning i samhället. Och det tredje sättet en församling växer på, det är att människor som kommer utifrån kommer till tro genom församlingens medlemmar i församlingens verksamhet och döps och blir medlemmar i församlingen. Det är de tre sätten. Och jag tänkte vi skulle göra ett litet experiment här idag. Jag tänkte vi skulle kolla hur det ser ut bland oss här inne. Så att jag ställer frågan och Och jag tänker bara ställa frågan först. Hur många här inne är det som är födda och uppvuxna i församlingen och kommer till tro i en församlingsverksamhet? Ställa det upp.
Just
i den här församlingen, ja. Precis. Bra, ja. Mm. Och sen en nästa fråga. Hur många är här inne som är med i församlingen har kommit till tro genom antingen någon församlingsmedlem eller genom församlingens verksamhet? Kan ni ställa er upp? I den här församlingen. Ja, Claes, jag tycker du ska stå upp. Du har ju kommit till tro genom den här, genom församlingens medlemmar, eller hur? Ja, ja, kan vi säga, eller? Ja. Bra. Och sen är nästa fråga, slutliga frågan. Hur många här inne i vår församling har kommit till tro i en annan församling och flyttat in till församlingen? Kan ni ställa er upp? Det är en överväldigande majoritet. Och vet ni vad? Det är så här att jag ska säga, för det första så är det är oerhört positivt att vi som församling, vi kan locka människor som flyttar in till stan. Och i och med att Linköping är en tillväxtort så är det oerhört positivt att vi har så. Vi ska fortsätta jobba på det och vi ska bli ännu bättre på det, tycker jag. Men ni ser ju också när vi kör det här experimentet att det är inte så många här inne som har kommit till tro genom vår verksamhet och oss själva. Och här tror jag att vi behöver hitta en förändring. Är ni med på det? Bra, då har jag svarat på första frågan. Hur växte församlingen? Nästa fråga. Vad är vår kallelse? Väldigt förenklat. Varje församling finns av tre skäl. Det första skälet är att vi ska älska Gud tillsammans. Och det gör vi genom att vi har gudstjänster, vi har bibelstudier, vi har lovsång och vi har bön och så vidare. Det andra skälet som gör att församlingen finns är att vi ska tjäna varandra inom församlingen. Och det gör vi genom att älska varandra och vi har god gemenskap och så. Och det tredje skälet till att vi har en församling är att tjäna människor utanför församlingen. Det vill säga genom att nå ut med evangeliet, socialt arbete, mission med mera. Och det som är intressanta är att av de här tre grundläggande skälen så är det bara den sista vi inte kan göra i himlen. Är ni med på det? Att älska Gud, det kan vi göra i himlen. Det är nog nästan ännu enklare att älska Gud i himlen, för då ser vi honom ansikte mot ansikte. Att älska varandra, vi som redan tror, är absolut lättare i himlen. Jag lovar, för då är vi ju perfekta i himlen. Eller hur? Något förenklat, säger så. Den enda anledningen till att vi är kvar här på jorden är att vi ska nå ut med evangeliet. Och att nå ut till dem som inte hört om Jesus. Och vi som kristna, vi har inte bara blivit frälsta utan vi har också blivit kallade. Och sen är det ju så att om vi hade blivit frälsta bara för att komma till himlen, då hade vi ju kunnat åka till himlen redan nu. Jag gör ett litet experiment här. Nu går Eva ut här, men för ungefär 20 år sedan så döpte Eva mig här i dopgraven. Och man skulle kunna tänka sig då att om vi bara ska gå till himlen, när hon döper mig så ska hon bara liksom hålla ner mig tills bubblorna verkligen slutar. Är ni med? Då kommer jag till himlen direkt. Och då finns det inga avfällningar heller. Det är ju jättebra. Men vet ni en sak, mina vänner? Det finns församlingar, jag säger inte våran församling, men det finns församlingar som funkar på det här sättet. Inte att de liksom dränker människor i dopkraven, men att de bara älskar Gud och bara älskar människor i församlingen. Och här behöver vi ha någon form av skifte. I Lukas 15 som Miriam läste i början av gudstjänsten så har vi liknelsen om det återfunna fåret och liknelsen om det förlorade myntet. Och de båda liknelserna avslutas på ungefär samma sätt med att Jesus säger: på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Hur ska vi läsa detta? Ja, det är ju alltid glädje och fest i himlen. Oavsett vad som händer så är det glädje och fest i himlen. Men om man läser det här att det blir mer glädje när en person omvänder sig och kommer hem, då är det väldigt tydligt att himlens prioritering nummer ett, det är att finna dem som varit förlorade. Jag säger det en gång till. Himlens prioritering nummer ett är att de förlorade ska komma hem. Och vad är då vår kallelse? Självklart har vi många kallelser, men den primära kallelsen, det är att vi ska nå ut med evangeliet. Vem är kallad till att nå ut då? Ja. Vi hoppar den här punkten, det är viktigt att nå ut. Okej, eller? Okej. Vem är kallad till att nå ut? Vissa har ju evangelistgåvor. Enligt Bibeln då. Och det är det ju, då har man ju sin natur att gå ut med budskapet om Jesus. Men de flesta andra, typ som jag är, för mig är det här en utmaning att gå ut med evangeliet. Vi kan titta i Bibeln. Om ni har Bibeln med er så kan ni slå upp 2 Timoteus 4 och 5. Väldigt kort bibelord. Och det är Paulus som pratar, som skriver ett brev till Timoteus. Och i 2 Timoteus 4 och 5 säger Paulus så här till Timoteus: utför en evangelists gärning. Kanske står annat i andra översättningar, men i folkbibeln står det: utför en evangelists gärning. Och Paulus säger inte: var en evangelist. För Timoteus var inte en evangelist. Timoteus var en förkunnare och församlingsledare. Och det var hans stora och främsta gåvor. Timoteus var försagd. Han hade svårt att vittna om Jesus. Men vad är det Gud säger här genom Paulus? Jo, Gud utmanade Timoteus. Han utmanar även oss som kristna här idag. Att skifta fokus från mig själv till de förlorade. Jesus sa ju till sina lärjungar i Markus 1 och 17: jag ska göra er till människofiskare. Och du kanske har svårt att vittna om Jesus precis som Timoteus. Och inte alls den som känner att det är jag som ska evangelisera på stan och argumentera så att människor kommer till tro. Men vi kan alla utföra en evangelists gärning. Och under förutsättning att apostlagärningarna 1:18 funkar, det vill säga det står att Gud ger oss, eller helig ande vill ge dig mod och kraft att vittna om honom, då kan vi alla vara engagerade i själavinnaruppgiften. Hur då? Jo, genom förbön, genom ekonomiskt stöd, genom att hjälpa till på olika sätt eller genom att bjuda in till kyrkan eller samlingar och så. Det är sant att det är somliga av oss som har specifika evangelistgåvor. Men de flesta har det inte. Men vi är alla kallade att vara vittnen till Jesus Kristus. Och grejen är, mina vänner, vi behöver inte ens be om det. Vi behöver inte ens lägga fram saken i bön och fråga Gud: ska jag vittna? Eller ska jag utföra en evangelists gärning? Nej, det ska vi alla göra. Så det är bara att sätta igång. Vi har den heliga ande och det är bara att tuta på. Så vem är kallad till att nå ut? Svaret är att både du och jag, alla här, är kallade att nå ut. Hur kan vi då nå ut? Ja, nästa fråga. Lite teorier. Jag tror de flesta av er har varit med om en hel del så kallade evangelisationskampanjer genom åren. Har ni varit med om dörrknackning? Öppna en hand. Jag har varit med om dörrknackning. Jajamensan. Har ni varit med om väckelsemöten med högljudd förkunnelse? Hur många har varit med om bänkfiske? Det var länge sedan, va? Ja. Ja. Bänkfiske. Vet ni vad det är för någonting? Det är när man går ut i bänkarna och frågar folk vill bli frälsta. Visst funkar det så ungefär? Ja. Var du frälst på det sättet, Anders? Ja. Amen. Ja. Var du tvingad? Det fanns visst tvång i själafiske i bänkarna. Det fanns lite sånt. Hur många har varit med om gatuevangelisation? Jag har varit med om det. Hur många har lämnat evangelisationstidningar i brevlådor? Det är jättebra, att slippa prata med folk. Mm. Radio har vi, tv har vi, jag söker gudstjänster. Och vet ni mina vänner, det här är jättebra grejer. Jag menar Anders, Ingela, ni har varit frälsta på det här sättet. Men det är så här att undersökningar säger att 9 av 10 av alla som kommer till tro, då kommer till tro genom en vän. Oftast är det så att människor, de kommer till tro genom en process, en ganska lång process. Det är som en kedja med många länkar. Och först finns det den första länken där man kanske får höra lite om det glada budskapet eller att det är någon som gör någonting positivt för någon. Och sen så kommer en massa med länkar på vägen. Till slut kommer den sista länken där man tar emot Jesus och börjar tro på Jesus som sin personliga frälsare. Och det är också viktigt att förstå här att vårt jobb som kristna, det är inte att göra hela jobbet själva. Från första länken till sista länken. Oftast är det så att vi kristna, vi är med någonstans i mitten. Vi kanske är en liten länk på vägen. Och vi hör om de här stora evangelisterna som har superväckelsemöten. Det kommer flera tusen människor dit och flera tusen människor kommer till tro. Men det är så här att det stora jobbet är inte väckelsemötena. Det stora jobbet är de kristna, oss kristna som är länkarna på vägen dit. Det är det stora jobbet och det går inte att förringa. Den här processen när människor kommer till tro, undersökningar visar att den kan ta väldigt lång tid. Den kan ta upp till 10 år. Och det är viktigt att den här processen inte forceras och att man inte utövar något tvång mot människor. Men samtidigt krävs det att den helige ande ger oss vishet för att veta var varje människa är på sin andliga resa för att sedan uppmuntra personen att gå vidare. Vi behöver vara tålmodiga i arbetet och vi ska inte ge upp. Hur många är det som hört talas om en amerikan som heter Alex McMakin? Upp med en hand. Alex McMakin. Ingen. Alex McMakin, han var en ung bonde i början på 1900-talet i USA och han hade blivit frälst. Och han brann för att sina vänner också skulle bli kristna. Men han visste inte hur. Så han tänkte till, bad lite grann och efter mycket funderande så bestämde han sig för att jag ska låna en liten buss. Så tog han sina vänner, satte dem i bussen och skulle köra dem till olika väckelsemöten. Det var hans uppgift, kände han. Han hade en kompis som var lite mer hårdhudad och coolare än de andra. Han ville inte följa med. Men då kom han på den smarta lösningen att den här killen, han får köra bussen. Så den här tuffe killen, han körde bussen. De körde iväg till väckelsemöten. Men han stannade kvar i bussen och väntade tills mötet var slut. Men ljudet ifrån mötet det sipprade ut och in i bussen. Och det verkligen grep tag i den här personen. Sen när det var inbjuden i slutet på mötet så kände han, jag ska fram för förbön. Och den här killen, den hårdhudade, coola killen, gick fram och blev frälst. Och hans namn var Billy Graham. Och han brukar räknas som en av de största evangelisterna under 1900-talet. Och jag läste någonstans att man har hans team som har haft runt omkring sig har samlat ihop namn på 3,2 miljoner människor som har blivit frälsta genom hans väckelsemöten. Och det låter ju stort. Men det är ju så här. Detta hade kanske inte hänt om inte Alex McMakin hade varit länken i kedjan. Så jag vill uppmuntra er att vara länken i kedjan. Var inte den felande länken i alla fall. Vi går vidare i teorin. I Lukas 10. Om ni vill kan ni slå upp Lukas 10. Så finns det ett exempel på hur Jesus sänder ut lärjungarna. Och i Lukas 10, vers 5, då ser vi hur Jesus säger: när ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus, säger han. I vers 7 säger Jesus: stanna i det huset och ät och drick vad ni får. Och i vers 9 så står det: bota de sjuka och säg att Guds rike är nu här. Detta är egentligen en illustration, men det Jesus säger här, det är en grundläggande metod för att nå ut med evangeliet. Nummer ett så säger han, kom med frid. Och det innebär att vi ska välsigna det samhälle vi lever i. Ät och drick, det vill säga vi ska bygga relationer med människor som är långt ifrån Gud. Nummer tre, bota de sjuka, det vill säga möta människors behov. Och därefter när vi har gjort det, då ska vi berätta att Guds rike är nu här. Och det innebär att vi vittnar om Jesus. Oftast när vi pratar om evangelisation, då pratar vi om nummer fyra. Vi ska prata om att vi ska vittna om Jesus. Men det Jesus visar här, det är det som missiologerna kallar för pre-evangelisation. Pre-evangelisation, det är väldigt, väldigt viktigt. Och det är liksom i Guds hjärta. Möta människors behov, det är jätteviktigt. Och precis som Guds folk, hebreerna, som är och var kallade till Israel, de hamnade ju i fångenskap i Babylon. Vad gjorde de då? Var de ledsna och nedslagna? Ja, det kan någon ha varit av dem. Men det de gjorde långsiktigt var att de välsignade det samhälle de hamnade i. Och de var med och byggde upp det. Och det är precis så som det fungerar med oss kristna. På samma sätt är ju vi gäster och främlingar här på jorden. Och vi har ju vår kallelse till himlen en gång. Vi ska också vara med och välsigna och be frid över vårt samhälle. Vi ska vara en välsignelse i vårt samhälle. Vi ska be för Linköping. Vi ska be för stan vi är i. Vi ska be för landet. Vi ska be för våra medmänniskor och släktingar att de kommer till tro. Men det innebär också en annan dimension, de här bibelorden. Om vi läser exakt vad det står. Det står bota de sjuka. Och det betyder bota de sjuka. Betyder inget annat. Vi praktiserar ju detta en hel del på församlingshelgen. Och Björn Fredriksson som höll i församlingshelgen på det här sättet. Han gav oss ju detta i någon form av överkursläxa. Att vi skulle be för människor som inte tror. Men om vi läser vad Jesus skriver här. Att om vi är en välsignelse för samhället. Är en välsignelse för människor. Vill jag känna människor. Och de vet om att vi är kristna. Då är det solklart att vi som kristna kan be för människor och bota de sjuka i Jesu namn. Jag vill uppmuntra er att försöka det här. Precis som Björn också sa. Jag vet att det är jättetufft, men ja, vi kan uppmuntra varandra att börja med det här. Det var teorin. Hur gör vi nu då? Nu ska jag vara lite mer praktisk. För det första, vi kan titta på hur man gör som privatperson. För det första, det är det viktigaste. Vi måste bestämma oss för att vara en själavinnare. Man kan också säga att vi kan bestämma oss för att vara en länk i kedjan. Det räcker med det. Då har vi gjort ett så kallat paradigmskifte i vårt liv. Jag ska bara byta papper här. Och vi ska be för att vi får vara den där länken i kedjan för människor. Sen om du har bestämt det så finns det lite överkurs. Du skulle kunna skriva upp namnet på ett par, tre personer i din närhet. Vänner och släktingar. Som du skulle vilja se frälsta. Be för dem gärna varje dag. Och be till Gud att han använder dig för att vinna dem. Umgås med dem. Engagera dig i dem regelbundet. Ta vara på olika tillfällen och vittna om din tro. Bjud in dem till kyrkan. Bjud in dem till öppet vardagsrum. Bjud in dem till gudstjänsten. Har du bara en person i din närhet, be för att jobba med den personen. Har du ingen person i din närhet, får du be att Gud sänder en person i din närhet. Tredje punkten. Utveckla din evangelisationsgåva. Och gå på kurs i personligt själavinnande. Till exempel. Öva och praktisera. Och sen fjärde förslaget. Häng på församlingens BB. Och vad innebär det? Jo. Det innebär att umgås med människor i din närhet som är nykristna. Lär dig av dem och fundera på vad är det som gjort att de har blivit kristna. Och vad är det som uppmuntra dem att ta steget. Det var praktiska förslag på hur man kan göra som person. Vi kan titta på vad man kan göra som hemgrupp också. Så nästa bild. Hemgruppen är ju till sin natur en grupp där man kan få stöd, man kan få förbön, man kan få uppmuntran, man kan utveckla sina andliga gåvor med mera. Jag skulle utmana er att ni i alla hemgrupper som vi har i församlingen, att vi bestämmer oss i hemgruppen att hemgruppen ska nå nya människor. Och vi bjuder in. Man skulle kunna odla en så kallad ledig platsatmosfär i hemgruppen. Där vi ständigt tänker på vem vi skulle kunna bjuda in härnäst i hemgruppen. Och vägra acceptera att hemgruppen blir självcentrerad eller att det står stilla. Utan jobba med hemgruppen. Hjälps åt att tillsammans, som nummer två här, att be för vänner och släktingar som inte är kristna. Och tre lite förslag. Håll utkik efter besökare eller nya människor under söndagsmötena och andra samlingar i kyrkan. Och bjud in dem till hemgruppen. Det man kan göra i hemgruppen. Och sen, hur kan vi göra som församling? Övergripande förslag. För det första. Vi bör se till att det är ständigt fokus på att vinna människor för Jesus i församlingen. Det är så här att om vi har fullt med människor i vår församling som verkligen brinner för att se människor komma till tro, men om vi som församling jobbar inåtriktat, då finns det väldigt stor risk att det personliga själavinnandet avtar. Två, och det kopplas till det jag sa som personlig, hur man kan göra som person, att man ska genomföra kurser i personligt själavinnande. Det kan vara kurser, det kan vara övningar, det kan vara predikningar och så vidare. Tre, låt gudstjänsterna få vara ett sätt att vinna människor. Och då är det inte bara, men det är viktigt att bjuda in människor efter gudstjänsten till att ta avgörande steg. Men det är också viktigt att få en hemtrevlig atmosfär där människor känner sig älskade. Och fyra, se till att ha andra aktiviteter i kyrkan som betjänar människor. Det var lite enkla förslag från min sida. Och det var det ungefär jag tänkte säga. Men innan jag avslutar, eller det här kan man säga att detta blir avslutningen, så skulle jag vilja uppmuntra dig som har hållit på med det här som kallas för pre-evangelisation väldigt länge. Jag vill uppmuntra dig som har vänner som du dessutom välsignar, du är välsignelse för dem, du möter deras behov och du vittnar, kanske till och med vittnar för dem. Jag vill uppmuntra dig att inte ge upp. För jag tror att det kommer ett genombrott. Vi vet inte om genombrottet kommer, men jag tror att det kan komma snarare än vi tror. Och är det så att du är där och känner att du vill ha förbön idag om det, så vill jag att du kommer fram just nu dit. Du vill ha förbön om du befinner dig i den situationen. Och jag vill be för dig att ge dig tro att lyckas. Jag vill också be för dig att du får ytterligare mod, att inte ge upp och att du har visit i den situation som du står i. Och att du också ber för att de människor som du umgås med och du jobbar med, att de kommer till tro. Vill du, om du vill ha förbön, komma fram just nu? Jag ska ge lite mer tid till det. Om det är också så att du känner att du vill göra ett prioriteringsskift i ditt eget liv. Du känner att jag skulle vilja bli den där länken i kedjan. Det finns också möjlighet att komma fram, så ber vi för dig just nu. Men vi kan göra så att lovsångsteamet kommer fram. Och så tar vi och sjunger. Och de som vill, som bejakar den här inbjudan, får komma fram och så ber vi tillsammans.